Du lyssnar på Blekinge Health Arenas podcast och vi sitter här för att göra vårt tredje avsnitt. Magnus Olsson, vad gjorde vi i avsnitt två?
Avsnitt två hade vi besök av Emil Larsson, Karlskrona Hockeyklubb, och vi hade besök av Niklas Grundsten, HF Karlskrona. Vi pratade lite med dessa båda killar om säsongen som har gått och lite deras bakgrund, deras tankar och också vad de hoppades på i framtiden.
Ska vi uppdatera lite för nya lyssnare vad detta är för en podcast?
Ja, det här är Blekinge Health Arenas podcast. Det är Blekinge Idrottsförbund som har ansvaret för Blekinge Health Arena. Och vi ser den här podcasten som ett ytterligare verktyg i vårt arbete att kommunicera med idrotten i Blekinge. Att nå ut med nyheter, intressanta instick. Vi har bland alla våra anställda och de runt omkring oss ett rätt så stort nätverk. Och ibland, eller ofta, får vi till oss nya saker. Och då har vi ytterligare en kanal att sprida ut detta och få en bättre kommunikation.
Som jag frågade tidigare avsnitt, vad är aktuellt nu? Vad är Miros rekord i bänkpressen?
Miro slår nytt rekord egentligen varje vecka. Han gör som Bobka gjorde, han höjer ett halvt kilo varje gång. Vad är du uppe i nu, Miro?
142,5.
142,5. Så vi följer den utvecklingen. Spänt. Annars på testlabbet nu, vi har precis idag haft syreupptagningstester med handbollskillar som är på väg att åka till Rio här senare i höst, OS. Det är väl inte riktigt klart med uttagningen, men vi har haft besök av Marcus Olsson, Albin Lagergren och idag Filip Stenmalm som har gjort syreupptagningstest. Annars så går vi in i en lite lugnare period just nu på Blekinge Health Arena. Det är ju ytterligare någon vecka där lagen tränar. Sen kommer den här sommarledigheten när de sköter sin träning själva. Vi kommer ha lite begränsade öppettider här vecka 28-29 där vi kör öppet förmiddagar 9-12. Sen drar det igång igen i slutet av juli, så kommer IFK Kristianstads elitserietrupp handboll hit för fysprofil och syreupptagning. Då gäller det att vi är beredda. Det händer lite i höst. En nygammal medarbetare, Andreas Manni Mattsson, kommer att börja hos oss igen. 15 augusti så står han här beredd och jobbar heltid som idrottskonsulent och träningsrådgivare.
Med det så kör vi igång tredje avsnittet av Blekinge Health Arenas podcast. Du lyssnar på Blekinge Health Arenas podcast. Vi sitter här med Miro Salar och Nanne Olsson. Vi inleder med en presentation av gästerna. Miro, kan du berätta lite kort om dig själv?
Det kan jag göra. Jag har hållit på och härjat med idrott hela mitt liv. Hunnit bli 59 år gammal. Har en elitaktiv karriär bakom mig som stavhoppare. Och ganska omgående efter jag lagt ner så började jag jobba som tränare. Först och främst som friidrottstränare en period, och sen har det blivit även en hel del hockey de sista 10 åren i Karlskrona Hockeyklubb.
Nanne Olsson, vem är du?
Jag är 55 år från Karlshamn, handbollare. Jag spelade handboll, slutade rätt så tidigt och fick omgående förfrågan om att vara tränare. Kanske mer lyckosamt än spelare, för det blev inte någon. Spelade lite i andra ligan eller andra divisionen. Och så började jag handboll och så blev det testning och frysträning. Och så har jag tränat flera olika idrotter. Jag har varit i ishockeyn i Mörrum och jag har varit i Mjällby fotboll. Och, men det har varit väldigt mycket handboll och numera sen 2 år tillbaka så är jag också anställd av Svenska Handbollsförbundet som fysansvarig.
Så temat kan ni ju gissa på. Vi kommer prata fysisk träning och den första frågan till er båda egentligen är generellt sett, vilken syn har ni på fysträning och vilka delar tycker ni är extra viktiga i fysträningen?
Jaha, ska jag börja med det då? Ja, nej men jag tycker att det är svårt att svara på en sån generell fråga utan i grunden är min uppfattning att man ska givetvis bli en bra atlet oavsett vilken idrott man än väljer. Så ska man ju vara ruskigt duktig rent allmänt, alltså vara allsidigt tränad och tänka de banorna innan man så att säga går in då mer, bli specifik just om man nu ska bli hockeyspelare, tennisspelare, vad det nu blir. Det är väl ungefär så som jag försöker, om man på tänket sätt ska svara på en sån fråga, så är det väl ungefär så jag ser på det.
Jag kan bara stärka det som Miro säger, att vi har ju mött, för det första på testlabbet här på Blekinge Health Arena så möter vi alla idrotter och vi möter framförallt mycket ungdomar och vi ser att behovet av att specialisera sig och ha specifik fys på det sättet att man gör en analys på sin idrott behövs inte allt för mycket. Vi tycker nog att alla 18-19-åriga som satsar framåt och mot elit ska ha ungefär samma fysvärde och samma profil och sedan så kommer de att bli ishockeyspelare och handbollsspelare eller med någon sorts naturlighet med den myckna träning som de kommer göra.
Kan det skilja sig beroende på åldern när ni möter den individen? Om det kommer in en seniorhockeyspelare eller om det kommer in en 12-13-åring som vill ha stöd i fysträningen?
Ja, det är ju jättestor skillnad. Det är ju verkligen någonting som man måste liksom ta hänsyn till. Sen finns det i och för sig lite andra undantag. Klart, har man valt en uthållighetsidrott, alltså man har valt löpning väldigt tidigt, så kan vi ju kanske inte kräva att de ska ha samma fystester som en hockeyspelare som kommer hit vid 17-18 års ålder. Så visst skiljer det en del, men i grunden kan man väl säga då att jag tycker att man ska vara en atlet, en duktig atlet. Alltså bara för att man spelar fotboll så kommer man inte undan och kunna stå på händer och slå en kullerbytta.
Jag tänker, om det kommer in en, nu jag fortsätter att vara jobbig, om det kommer in en 25-årig hockeyspelare, det första ni gör med honom är det att ja, men du ska bli en atlet, om han inte är det. Eller jobbar ni specifikt mot hockeyn då? Gör ni hockeyanpassad fysträning? Eller vill vi först få att han ska få grunden och vara en atlet och sedan specificera?
Jag tycker alltså efter att man har gjort någon form av analys, antingen med tester eller på något sätt att man har tränat och varit mycket med dem i sin träning, så är det klart att saknar de delar av grundträning, då får man ju faktiskt backa ner lite, annars gör man ju dem en otjänst. Det är väl då vi stressar till för mycket skador och så vidare. Så sen samtidigt är de på elitnivå, de är 25, 26 eller 27, 28 som både jag och mig och träffar dem ofta, så måste vi ju trumma på. Alltså elitidrotten ställer ju samtidigt till höga krav. Så det blir ju lite båda delarna, att man hoppas man får en bra försäsongsträning där man får lite mer tid till faktiskt att hämta hem lite grunder.
Ja, nej, men så är det ju givetvis. Alltså, allting handlar om vilken nivå spelar. Om man får en spelare till vårt hockeylag, så förstår ni ju själva att kommer de från SHL, en annan SHL-klubb, så har de ju ganska mycket alltså färdigt. Och sen får man ju, precis som Anders säger, att man får ju göra en bedömning av varje individ och se vad det är det som är möjligt att rätta till. Och försöka utveckla dem givetvis på de bitarna. Det är väl så man måste göra, alltså att titta på varje individ för sig.
Mm. Lite fortsättning på temat. Vad känner ni i fysträningen? Är det spelaren eller individens spetsegenskap vi ska fortsätta utveckla? Eller är det någonting där spelaren kanske inte har lika stor utväxling nu som man skulle kunna ha? Alltså, vilket tror ni ger störst effekt av att träna?
Jag tänker ju alltid att får du ens, alltså håller de hög nivå så finns det någon orsak till det. Och då är de duktiga på vissa saker. Och tittar man på de fysiska egenskaperna så är det givetvis så att är du snabb så ska du se till att bibehålla det du är bra på. Men samtidigt så är det så här då att har du för risig kondition så måste du jobba upp den. Alltså så att det går ju inte liksom bort sig från någon kvalitet egentligen. Men ska man då... Förr fick vi alltid lära oss att du ska träna på det du är dålig på. Och det köper jag inte fullt ut. Absolut inte. Utan du ska vara rädd om det du är och utveckla kanske den spetskvaliteten som du har ytterligare. Men som sagt, du får ju inte ha stora luckor i den fysiska... Ja, i din fysiska kapacitet.
Spelare som har spetskvalitet, det tar ju förhållandevis lite tid att underhålla dem, och vill man förbättra dem så behöver man inte lägga så mycket tid på det heller oftast. Så att det ger ju sig själv väldigt mycket att man kan lägga tid på det andra, men jag tror att deras träningsvilja och deras lite mer idrottspsykologiska är att man gillar ju att träna det man är bra på. Så det är klart att vi måste underhålla, ofta börja i den änden för att stärka den andra änden ändå. Så idag kommer man inte undan. Miros killar här i KK har inte så stora möjligheter att ha luckor eller svaga. De är väldigt kompletta, och så, likadant är det ju med andra elitaktiva.
Jag själv har inte varit på testlabbet så mycket och är lite nyfiken på hur det kan se ut när en individ kommer in för första gången. Vad gör ni? Kan ni ta oss igenom en process över en individs träning och utveckling från start till mål?
Ja, alltså vi jobbar ju mycket med lagidrott och Miro jobbar ju tajt med Karlskrona Hockey, och jag har väl inte så många individer, men det första är ju, alltså det är ju samma process oavsett om vad vi träffar dem i handbollslandslaget eller i KK, så måste man ju bilda sig en god uppfattning, och just som du har varit inne på med svagheter och styrkor, och sen så får man ju utgå från det, och sen får man titta i vilken period man är och träna, och så får man ju jobba i det, och sen gör man ju snabbt en plan vilka metoder som man använder just då, och sen så önskar man ju då att saknas grunder så vill man ju gärna komma tillbaka till en grundträningsperiod för att styrka det. Så att analysen eller tester, ibland är det tester, men ibland kan det ju vara träning och scanning på andra sätt som ligger ju till grund för hur vi tar oss vidare.
Miro, du får ett par nya spelare nu till KHK kommande säsongen. Hur går det tillväga?
Nej, men så är det ju i lagidrotter, är det ju så hela tiden att spelare byts ut. För oss som har gjort den här resan då från division 3 och hela vägen upp, så det är klart att då får man ju de värvningar som gör sig ofta då kommer ju uppifrån en högre nivå, och då kommer de ju också bättre tränare. Så jag har väl samma uppfattning som Nanne egentligen om det. Det enda tillägget jag kan göra det är ju då att jag är ganska nyfiken på vad de har för bakgrund, hur de har tränat tidigare för att bli de idrottsmän de är då. Och där kan man ju se då väldigt stora skillnader då, att vad man har prioriterat, och inte allt för sällan så ser man det även då direkt när vi sen testar av då att det överensstämmer väl med det de har kört.
Innan vi går vidare, vilka fysiska grundkvaliteter jobbar ni med här på testlabbet? Eller vad finns det för fysiska grundkvaliteter?
Ja, det är ju styrka som vi jobbar med och
snabbhet, uthållighet. Ja. Det är ju just det här när man testar, det är ju inte alltid så okomplicerat, utan det finns ju bara några grundegenskaper som vi egentligen kan testa och med säkerhet liksom veta vad det är vi testar. kör vi, alltså testar vi en djup benböj, då får vi ju reda på maxstyrkan i benen. Det är ju inte så krångligt. Men gör man en test, till exempel som Harris-test, som innehåller en massa olika moment, så vet vi ju egentligen inte exakt vad vi testar. Vi får ju fram en tid och vi vet att någon är duktig på att utföra det här. Men vi vet inte om det är rörligheten, snabbheten, spänsten, styrkan, vad den individen får sin tid av, så att säga då. Så det är inte alltid så okomplicerat att veta exakt vilka egenskaper som gör då att någon presterar.
Det man kan se när man testar grundegenskaper är att vi har enkla tester och som mäter många delar, och egentligen vi vet inte vad vi mäter riktigt när vi mäter Harris, mer än att att den är väldigt, väldigt bra test på att kombinationen av koordination och rörlighet och spänst och snabbhet och så vidare. Så, sen går vi ju hela vägen ner till väldigt, väldigt specifika tester. Ibland då på uthållighet där vi mäter syreupptag, eller vi kan göra tröskeltester som blir väldigt specifika. Vi jobbar också mycket nu med power i lyftningen och där vi har ett system som mäter effekten på lyftningen till exempel. Och sen har vi andra tester som är väldigt specifika. Och det vi ser också hela tiden när vi testar är att vi också testar andra delar. Vi har också god kontakt med behandlare i detta där vi ser att vi kan, där vi testar rörligheten och koordinationen i våra vanliga enkla tester som knäböj till exempel.
Vilka är de vanligaste testerna ni gör här?
Ja, i mitt fall så är det ju då. Jag är mån om att mäta snabbheten. Både hur duktiga de är på accelerera eller accelerationsfasen och hur bra topphastighet man har då. Det är ju, tycker jag, viktiga spänsttester givetvis. Rena konditionstester som Nanne säger då, att kolla av VO2, och det behöver man ju inte göra så vetenskapligt om man inte vill. Man kan ju göra då en BIP-test, eller förr var det kanske lite vanligare med Cooperstest. Så kontrollera av i så stor utsträckning som möjligt för att få någon slags helhetsbild av den aktiva man har då. Mm.
Nanne, du hade en fråga till Miro.
Ja, vi har gått här några år tillsammans, jag och Miro. Jag tänker så här, vad har testlabbet och denna miljön spelat för roll för dig som tränare eller som fystränare? Så möta, dels har vi ju god utrustning här och bra facilitet, men vi möter också många tränare i olika idrotter och kommer tillsammans många olika idrotter. Så jag tänker, har vi utvecklat som tränare på detta?
Jag tycker verkligen det. Det har ju varit, jag har ju kört mitt eget race, så det är klart att jag har haft friidrottstränare och bolla med och sådär. Men här har man konkret kunnat jobba ihop och förmånen att träffa olika idrotter. Det tycker jag är intressant. För varje idrott då, i alla fall på elitnivå, har ju sina specifika egenskaper som krävs. Och då har vi haft möjlighet att diskutera det. Och framförallt så får man ju, tycker jag då, man känner sig jäkligt mycket tryggare. När man blir osäker i vissa saker så kan man alltid bolla. Inte allra minst med dig, Nanne, så har jag ju bollat många gånger liksom, om när det gäller då. Framförallt då tycker jag då att jag har fått stor hjälp med uthållighetsbiten, att tänka runt den. Jag kom ju inte från en idrott som var så krävande konditionsmässigt, om man säger så. Det krävs inte så stor uthållighet där. Och i lagidrotter då, fotboll, hockey, så behöver man ha betydligt bättre värden än jag behövde ha som friidrottare. Och då har jag kunnat haft bra stöd och kunnat bolla idéer helt enkelt.
Miro, fråga till Nanne.
Ja, eftersom han ställde en fråga till mig så måste jag ju ställa en fråga till honom. Och då tänkte jag på det här med hur det känns liksom att få ett sånt ärorikt uppdrag som att vara ansvarig fysiskt för handbollslandslaget.
Klart att det är spännande och stimulerande. Vi ligger ute med dem och försöker strukturera tester och träning. Först och främst när vi ligger på camp så i landskampsperioden, men vi stöttar ju många individer på individuell basis, och sen så hjälper vi till ner i landslagen för att skapa en bättre träningskultur. Det som slår är när vi kommer ut, och fast man tycker att det är på landslagsnivå, det är ju hur spretig världen ser ut när det gäller fysisk träning, där man i vissa klubbar har väldigt god organisation, man och tränar väldigt, väldigt bra och väldigt god volym, och även då givetvis spets på träning, och sen är det hela vägen där det inte finns några fystränare och egentligen ingen träning, och så finns det alla varianter på träning, mer eller mindre framgångsrika metoder som en del har blivit utsatta för, och då försökte vi liksom räta upp det där på bästa sätt. Men det är ett spännande arbete. Vi jobbar mycket med att försöka strukturera detta. Jag tillsammans med min kollega, vi är liksom först i handbollsförbundet på detta, så vi har inte ärvt någonting, utan det handlar mycket om att få struktur och skapa en bra träningsnivå på samtliga. Det är ju, har jag också god nytta av att komma tillbaka hit. Det lätt blir inavel i en idrott. Alltså man har en tradition, och givetvis ska behålla det goda. Traditioner är viktiga, det gör ju saker enkla, men vi har också traditioner som är sämre, och då kan man jobba för att få väck de här traditionerna. Och då har det varit stor nytta att inte minst vara här och titta på hur ni tränar med KK, och där vi har Powern som gemensam nämnare till exempel. Så det är viktigt, och tror jag, att öppna upp idrotterna mot varandra och så vidare. Vi har mycket nytta av det i handbollen.
Frågan ställs egentligen till er båda, men vi kan börja med Nanne. Hur pass involverad är du i den handbollsträningen som bedrivs på de här camperna som du är iväg på?
Nej, egentligen ingenting kan man ju säga, men däremot så diskuterar vi intensitet väldigt, väldigt mycket. Det är det ena, att vi förbereder oss, och sen så är det ju klart att när vi nu har precis varit väg med ett J20-landslag eller Herra 20 som, och de har väldigt bra testvärde, så sitter vi ju efteråt och pratar med förbundskaptenen hur vidare spelarna kan omsätta det, och hur vidare det är landslaget, och hur vi ska göra framöver för att inte bara ha bra testvärde utan också kunna omsätta det på plan.
I träning, har ni någon fysträning i handbollshallen, eller det är separata pass, handboll, separata pass, gym, eller hur ser det ut?
Jag kan väl prata för, vi har precis gjort grovplaneringen inför förberedelsen inför OS nu, och det kommer vara cirkelträning kommer vi ha, mer då kanske mot rörlighet och skulle kunna kalla det för något skadeförebyggande eller så, och så kommer vi köra framförallt nu till början med mycket tung maxstyrka i gymmet och så vidare. På samma sätt kommer vi köra på konditionssidan, att vi kommer köra mycket ute till att börja med, och sen så hoppas jag att vi kommer att jobba in tillsammans med handbollstränare, få intensitet in i hallen så på slutet.
Miro, hur ser det ut i KK?
Nej, men det är väl ungefär som Nanne, att i själva hockeypassen är ju inte jag involverad. Det sköter ju hockeytränarna vilken typ av innehåll de har och så. Däremot så pratar vi mycket hur belastande det är givetvis. Om det är mycket special teams som de kör då, powerplay kontra då annat, så är det ju olika tufft liksom. Sen är man ju med och försöker påverka då saker som kan låta väldigt banala, men att man ser till att uppvärmningarna sköts ordentligt. Det är väldigt lätt att vara slarvig med de bitarna. Man måste vara med och kanske identifiera passet. Det är inte alltid säkert att tränarna kanske har då en avsikt att den här veckan nu ska vi köra väldigt tufft i början med det här och det här, och sen Då kan ju mitt uppdrag bara vara att egentligen identifiera, blev det så tufft? Genom att kanske då ha en pulsloggning eller ta lite laktatprov eller något annat som kan stärka dem att de har tänkt rätt. Annars så tycker jag väl det är egentligen som Nanne är inne på egentligen, det som man ibland då glömmer bort, det är ju då, han talar ju om väldigt tydligt att man har en planering för det här då, och vissa saker tar ju sin tid, och det är väl liksom det egentligen alla måste lära sig och förstå. Många gånger så blir man uppringd och så tror folk att jag skulle behöva bli snabbare, har du någon övning? Alltså det är ju, ska du bli snabbare så är det ju en process. Ska det bli spänstig så man blir inte det över en natt, och inte genom att hitta någon kanske avancerad övning som någon har gömt undan någonstans, utan det finns inga hemligheter egentligen, utan det är ju en välplanerad, att planera väl och veta vad det är för kvalitet man tränar när man väl gör det. Så att man vet, vad tränar jag egentligen på? Det tycker jag är kanske viktigt. Och likadant funderingar som du säger då, att det finns, som Nanne säger då, att det finns så otroligt många olika kulturer. Det går ju att få bra resultat. Det finns kanske inte alltid rätt och fel i idrott. Har man en talang så kanske han har medfödda så fina kvaliteter att han klarar sig sin idrott på andra kvaliteter då. Men alla kan ju utveckla sin fys. Det vet ju att alla kan. Och det är ju det som är vårt jobb, att försöka utveckla den individen till att bli bättre fysiskt, oavsett vilken nivå de håller.
Där är väldigt bra på test, har varit väldigt bra på testlabbet. För vi, dels har ju Karlskrona Hockey varit väldigt tillgängliga, där vi har fått göra tester både på träningen och på matcher. Så vi har en väldigt god bild av belastningar och så vidare, precis som Miro säger. Men de delar, och det kan vi ju självklart överföra till andra idrotter. Så vi tar det med oss, och så gör vi nya mätningar i handbollen, och så kan jag ta det med mig till berätta för mig eller andra tränare här uppe, och så gör vi mätningar i andra idrott också. Så att det där blir väldigt bra. Så vi börjar få en väldigt god koll på vad idrotterna innehåller och så vidare.
Miro, du har ju varit med på resan sedan starten egentligen, KK. Mm. Hur ser fysträningen ut idag och deras värden jämfört med när ni började resan?
Ja, nu har jag ju, kan man säga, två spelare som har varit med under 6-7 år då. Mm. Och det är klart att deras fys har ju utvecklats enormt på de här åren. Men det var ju, de var ju ganska unga när de kom, så det är väl ganska naturligt att de får en utveckling. Och så finns det väl en orsak till att de övriga inte är med längre. De räckte ju inte till, så att det räcker ju inte att ha bra fys som hockeyspelare, utan de måste ju kunna spela hockey också. Mm. Nej, men det som skiljer väldigt mycket, det är lite dubbelt så här. Om man får ett lag på lite lägre nivå att träna, då får man ju ut väldigt mycket av det, för att det kanske inte är så seriöst på den nivån. Alltså så jag kan egentligen göra mer för laget ju längre ner i divisionerna man spelar. Men samtidigt så finns det en annan begränsning, det är då att folk vill inte lägga ner den tiden som krävs, utan att mina förutsättningar, att jag har alltså mina spelare här nu, och 8 pass i veckan kan jag köra med dem då. Och då förstår du ju själv att ett träningsupplägg skiljer sig ganska väsentligt mot ett lag i fotbollen som tränar 2 gånger i veckan. Det är klart att du inte kan få den typen av resultat då. Men det här är ju yrkesmän, så att man måste ju göra stor skillnad på liksom, vilken nivå man idrottar på.
Mm. Ni är ju båda engagerade nationellt i olika nätverk och har väldigt mycket kontakter. Om ni bara tar en snabb överblick över dagsläget i Sverige, hur ser det ut? Fysträning generellt?
Ja, alltså det finns ju ett antal centra eller testanläggningar och så vidare. Du bedrivs en idrottsforskning ute på ett antal universitet och så vidare. Vi har bildat ett nätverk, Svensk förening för tester inom idrott och hälsa, som hanterar just tester, men också givetvis den träning som är kopplad till tester och som som det är ett 25-tal medlemmar här vidan som där vi faktiskt har varit drivande, och vi har också en plats i styrelsen där vidan. Och det bildar ju ett fantastiskt nätverk där vi framförallt för oss som jobbar oerhört praktiskt här vid, vi får ju precis som Miro så tidigt att vi kan kontrollera saker rent teoretiskt om det vi resonerar och det vi gör är rätt och riktigt ur ett forskningsperspektiv. Och där har vi nära till de kontakterna där vi ofta har besök här också av de här forskarna som till exempel H.C. Holmberg, men också träningsrådgivare som Rickard Nilsson och så vidare på Svenska Olympiska Kommittén. Så att Sverige ser väl ut ungefär som att vi är här, och sen finns det i Malmö och Halmstad en idrotts Halmstad universitet eller Halmstad högskola har också ett testlab där vid, så Göteborg, Växjö ligger väl ner eller och håller på att återuppbyggas under Agne Bergvalls ledning, så som har haft lite strul men snart på väg tillbaka på planen. Så och sen har vi kanske de stora drakarna i Bosön, Östersund, Umeå som, och så sträcker det sig upp till Boden i norr, så att det finns en bra spridning, och framförallt så får vi ett fantastiskt nätverk där bakom, både när det gäller tester och träning men också de andra kompetenserna och kvaliteterna som idrottsnutrition och idrottspsykologi och så vidare.
Hur pass ajour håller ni er? Jag tänker senaste forskningen. Nu såg jag nyligen att det här med att värma upp igen i en halvtidspaus, det har funnits forskning på det i 10 år, men nu var det lades det ut någonstans som en nyhet. Men jag tänker att tiden det tar att ta fram någonting och sen att faktiskt appliceras eller provas.
För mig har det är ju en trygghet som jag har fått tack vare testlabbet här då, det är ju att man har ju haft idéer. Jag menar, det mesta av idrott, träning och sådär, det är ju erfarenhetsbaserat. Det är ju inte forskning som har tagits fram. Däremot så kommer det ju mer och mer där man kan få så här vatten på sin kvarn då, antingen om man gjort fel eller om man gjort rätt då, så att man blir ju tryggare i det. Därför är det ju oerhört viktigt att den här typen av verksamheter finns utspridda i landet, och också då håller ifrån en del av såna här, ska vi säga, popgrejer som dyker upp. Det är så trendkänsligt. Helt plötsligt så kommer någon med någon ny typ, något nytt koncept liksom, som man döper till någon typ av träning, och sen så liksom bara hänger folk på utan egentligen att göra en analys. Vad händer med kroppen när jag tränar på det här sättet och sådär. Så att jag tycker att det är en trygghet att det finns testlabb av olika slag där man, då vi slipper liksom den typen av diskussion, utan vi kan luta oss mot konkret fakta liksom. Mm.
Så är det. Jag tror att du frågar i vilken mån vi utnyttjar det här eller så. Så det är klart att vi följer forskningen och tittar på den, och jag skulle vilja, i den mån som vi inte, eller i de fall som vi inte själva läsa eller ta del i forskningen, så tror jag att jag ringer åtminstone ett samtal varje dag för att säkra olika saker i olika sammanhang. Så att, plus att både jag och mig är ute på andra anläggningar, inte minst för någon vecka sedan när jag var på Bosön när fantastiskt mycket träningsrådgivare åker vara där. Det är väl också kanske lite typiskt i ett OS-år, så är alla där just för tillfället då. Och då är det klart att då pratar vi om detta, och vi ser ju hur den gamla forskningen hela tiden kommer tillbaka, och det är ju fantastiskt att det kommer tillbaka som nyheter. Men det beror ju på att vi inte följer grundprincipen alltid, utan att vi hittar på massa annat mellan varven. Så. Men ändå kommer tillbaka till det i varje fall. Så...
Nej, men det är sådana konkreta grejer vi har kunnat gjort här då. Jag menar, ända sedan man är liten så får man ju höra då att det är viktigt att värma upp. Och sen så slarvas det enormt ändå. Nu kan vi kanske genom att ta lite blodprov och kolla vad som händer och lite arbetstester, titta på hockeyspelarna och se då att de presterar mycket sämre om de inte värmer upp ordentligt. Och det är klart att kan du visa det påtagligt för dem, så är man ju dum i huvudet om man inte gör det som krävs för att man ska prestera bättre. Och det kan ju vara hur självklart som helst egentligen. Alla vet ju att vi bör värma upp och ganska intensivt. Men ändå så kanske vi står och snackar, vi tränar står och snackar vid sidan av. De aktiva tar inte på så stort allvar. Och så blir det då, ja, startar man matcher dåligt eller man ökar skaderisken och sådär. Så att det tycker jag är positivt att man kan, ja, lägga korten på bordet för dem och säga så här är det.
Man kan väl säga så där lite ironiskt då, att rent generellt så är det ju lättare att få en idrottsman att jobba hårt och få blodsmak i munnen än få dem att värma upp och jogga ner. Det är ju vårt huvudbry, och det är väl det som gör mig och Miro tunnhåriga, så att säga. Vi har ju också gjort stora förändringar på uppvärmningen i handbollslandslaget, där vi försöker värma upp mycket, mycket bättre idag med de erfarenheter som vi har.
Om vi kommer in lite på tester igen och forskning kopplat till det, då vet jag att det finns fördel att till exempel Harris test har funnits väldigt länge. Det finns mycket testvärden som man kan jämföra mot. Men jag tänker mig, laborerar ni på något sätt för att hitta tester som kanske är bättre än det som finns idag?
Vi har hela tiden försökt att utveckla och titta på mer specifika tester, men ofta går vi tillbaka. Alltså, det visar sig att tester, eller vi kan väl säga att vårt sätt att se det, eller mitt sätt att se det, och är ju att tester är enklast och absolut effektivast att genomföra på grundträningsnivå. Det vill säga att man testar av grundträning med vilken förutsättning man går in i en ishockeysäsong och den myckna träningen, eller en handbollssäsong och den myckna träningen, eller köra motocross under en säsong och det myckna tränandet och körandet, så mäter man, och då blir det absolut enklast att göra enkla fysiska tester för att kunna följa detta och vara testsäker. Vi har i del fall försökt att utveckla tester, men faktum är att i de flesta fallen har vi gått tillbaka till enklare fysiska tester, för att vi tycker väl båda faktiskt, vi har diskuterat det mycket, att den absolut mest grenspecifika testen är ju matchen, fotbollsmatchen, ishockeymatchen, handbollsmatchen eller i badmintonmatchen, i individuella idrott och så vidare. Så här har vi lutat oss oerhört mycket mot fysprofilen och de 11 tester som man gör, som mäter de olika fysiska kvaliteterna. Det mäter också bredden i liksom, att man får med sig alla delar i de fysiska förmågorna. Men vi ser också hur väl, när vi genomför de här på ett strikt och bra sätt, att det också mäter rörlighet och koordination på ett utmärkt sätt. Så att det är bra tester att luta sig mot.
Men framförallt att de är väldigt standardiserade, så att vi kan göra de här jämförelserna. Det är ju, alltså, ska du göra en VO2-test, alltså konditionstest, så skiljer det ju ganska radikalt om du gör det på cykel eller du löper, eller du gör det på Cooperstest eller du gör BIP-testen. Och då kan du inte heller jämföra, och det är väl det som ibland är begränsat. Men fysprofilen är ju identisk, där varje moment ska utföras på ett exakt korrekt sätt. Mm. Och då får man ju, precis som du säger, du får ju ändå en profil av idrottaren. Och sen så kan ju profilerna skiljas åt beroende på vilken idrott du håller på med, som sagt. Att det skiljer ju om du är fotbollsspelare eller om du är handbollsspelare i de olika fysiska egenskaperna.
Mm. GPS-tracking, är det någonting man använder i ishockeyn, Miro?
Nej, det har inte vad jag vet som man inte gjort det. Men det är klart att lite sådana där grejer väntar man ju på. Liksom, att man ska få lite mer, ja, ju mer information man kan få, desto intressantare blir det givetvis. Sen, i alla fall för oss som håller på med det, så kan man kanske nörda in i det där och Det är väl lite spännande så här. Det är väl en och annan referent inom fotbollen som har fått sin tankeställe. De har ju tidigare slarvat och sagt att han sprang ett helt maratonlopp under matchen. Och mig vetligen så är en fotbollsmatch 90 minuter och världsrekordet på maraton är över 2 timmar, så att det går ju inte. Men så slarvigt har man använts av och tagit det. Jaha, är det så grymt?
Jag tänker det är vanligt i fotbollen nu hos elitklubbarna.
Ja, jag vet inte hur vanligt det egentligen är. Och var de får sin information av egentligen.
Jag vet ju att man gör av det sen. Det är ju,
alltså. Ja, jag har ju inte gått in. Eftersom jag inte jobbar med fotboll så har jag inte gått in och studerat exakt de bitarna. Men man får ju mycket sån här data nu när EM går i fotbollen här. Ja. Så får vi reda på hur att svenskarna sprang minst av alla i första matchen de spelade där då, i snitt. Mm. Och sen vet jag inte hur tillförlitliga de här uppgifterna är. Nej. Och hur det mäts, om det mäts liksom på varje individ eller om det är någon som sitter och gör det vid sidan av. Jag vet faktiskt inte hur det funkar.
De har en sån här lista med en tracking i.
Ja, katapult heter det systemet. Ja. Jag har varit med och kört GPS-system ett antal gånger. Mm. Och faktum är att vi i Svenska Handbollsförbundet har sökt och fått pengar. Så att vi kommer genomföra ett stort projekt där vi kommer att mäta. Vi har fått hjälp av ett stort företag också att sätta ihop olika system. Så vi kommer dessutom ha ett chip i bollen så vi vet bollhastighet och bollplacering. Och vi kommer att kunna mäta då acceleration och deacceleration och puls och alltihop. Detta kommer att sitta ihop i ett stort system där vi också hoppas på att vi kommer att få ut datan på ett sådant sätt som vi vill ha det. Vi har testat katapult. Det finns, för det första ska vi säga att det finns ett problem att ha de här systemen inomhus. De bygger ju på GPS-signaler från, och finns ett antal system för fotboll, men väldigt få som man kan ha inomhussystem. För det krävs att man sätter upp mycket sändare eller mottagare. Så att det är ett omfattande jobb att göra. Vi har trackat 2 landskamper, Sverige och Tyskland i handboll bland annat, med katapultsystemet. Men saken är att mycket av de här systemen, du får ut en enorm data som ska hanteras. Alltså det är liksom avfyra sig upp och ner som du ska kunna hantera. Och det vi sitter med i projektet som min kollega Peter Glas kommer att driva är ju att vi kommer få kunna beställa direkt från systemet de siffror som vi vill ha. Det kommer bli väldigt spännande och där vi kommer få en mycket, mycket bättre bild av hur en handbollsmatch ser ut. De studier som är gjorda innan i Danmark, då har en forskare som heter Lars Michalsik suttit med ett antal videofilmer och faktiskt granskat och gjort hela analysen manuellt för hand. Men också då kommit fram till olika löpsträckor och löphastigheter. Helt fantastiskt jobb. Men detta skulle kunna göra det mycket tillgängligt. Vi har gjort en testkörning i Stockholm i Ekdalshallen där vi har testat de här systemen tillsammans som en prototyp då.
En liten parentes för den nördiga kan man väl säga då.
Ja, det kan man ju säga. Men det ger ju också, alltså det kommer ju falla ner på individen och det kommer falla ner på träningskunskap som kommer gagna mig och Miro i det dagliga till slut och även på den enskilde idrottaren, självklart.
Fördelen som du säger, när man har 16 heltidsanställda sport science i en Premier League-klubb, ja, då går det att hantera på ett annat sätt.
Så är det, de som har de här systemen idag är kopplade till universitet och högskolor och det är studenter som sitter och gör analysen och så får fystränaren eller tränaren de få siffror som de behöver.
Det som är intressant i hela den här diskussionen är ju också då att vad vi pratar om egentligen är att försöka identifiera idrotten. Mm. Alltså den idrotten som man sysslar med. Och därför kan det ju ibland kännas väldigt konstigt när självklarheter, att man inte analyserar alla träningsmoment på samma sätt. Utan det kommer in trender som jag har varit inne på tidigare då. Att man bara, ja, någon från gatan kommer in och så kör någonting då. Det är väl 3D nu är väl rätt inne, eller hur? 3D-träning liksom. när vi pratar om alltså olika saker som kommer upp. Och ingen liksom egentligen ställer sig frågan, vad är det vi tränar på nu? Och vi jobbar ju som 17 med att egentligen, alltså det är en sak att ha en idrottsman och ha en fysprofil på dem och testa av dem då. Det, alltså i, när de är unga så, här, så ska ju, som vi var inne på från början då, att vi ska ju ha bra atleter i grunden. Sen så ska de bli mer och mer grenspecifika. Och då är det ju jäkligt viktigt att veta, hur ser den där idrotten ut som jag håller på med? Vad skiljer en handbollsspelare, en fotbollsspelare eller hockeyspelare? Så det är väl egentligen det som är viktigt hela tiden, att ställa sig de här frågorna och försöka få svar.
Det är väl där man får lite mer objektiv fakta nu med exempelvis GPS-system.
Ja, absolut.
Ja.
Så är det ju. Och på sikt så kommer man kunna koppla den till olika träningstyper. Då kommer det här att visa liksom, ja. Att det du var inne på, att de här gamla grunderna eller de här gamla kunskapen om träning, de kommer att hålla väldigt, väldigt bra. Så att,
Som avslutande del här så har vi fått in två lyssnarfrågor. Den första frågan är: jag är en 20-årig fotbollsspelare som vill utveckla min snabbhet. Jag tränar fotboll 3-4 pass i veckan, varav 2 innehåller fysträning. Jag försöker köra extra benstyrka men får ingen eller väldigt liten utveckling på min snabbhet. Tacksam för tips. Säger ni det?
Jag kan bara börja. Jag tror att jag har en viss erfarenhet, sen är det ju Miro så verkliga område. Men vad det gäller fotbollsspelare och så vidare, så har vi gjort mätningar och tror oss veta att det kanske spänstränas för mycket, på att man ibland måste träna spänst på fast underlag och inte alltid så där underlaget svarar, och inte alltid göra det på gräs. Det finns inga studier på gjorda så, men det finns praktisk erfarenhet där vi har förändrat träningen och samtidigt mätt spänsten som är till grund för snabbheten, och visat att fotbollsspelare har blivit snabbare av att blanda upp träningen med att spänsträna på fast underlag. Så det är en erfarenhet som jag har. Sen tror jag att grunderna...
Nej, men så är det ju givetvis. Alltså det har ju väldigt stor betydelse. Men när man får den typen av frågor så är det ju, rent generellt sett ska man säga det, frågan är ju då, har jag tränat snabbhet och hur gör jag det i så fall? För att ge ett enkelt råd så är det så här, att spring kort sträcka, spring flygande 20 meter och vila fullt ut. Det är ju liksom det som krävs, för det är då du kan springa maximalt fort, och då förbättrar du den egenskapen. Så att det är samma sak där, att det blir ganska många gånger när tror folk att de tränar snabbhet, men det blir lite gråzonsträning. Man har för kort vila, man kanske springer för långa distanser, man kanske inte har tillräckligt bra underlag för att kunna springa fort. I fotbollen då så har man ju hört tränare som menar på att bollen ska alltid vara med. Men ska du ha boll med dig, då tränar du inte snabbhet. Du kan inte springa lika fort med en boll som du kan göra utan. Och det är klart att vill du träna snabbhet så ska du springa det fortast du kan. Styrka i all ära, det är samma sak där. Om du tränar maximal styrka så ska du ju omvandla den så småningom till explosivitet och snabbstyrka. Så att du kan dra nytta av de här hästkrafterna som du har byggt på dig. Sen är det ju då snabbhet, ja. För en fotbollsspelare det kan ju vara så att man kanske är dålig. Alltså man är hyfsad när man väl har farten upp, alltså man har bra topphastighet, men man har svårt att accelerera, eller tvärtom. Men dels när vi har tittat på Mjällbyspelare och andra som har varit här, så ser man då att många springer på frekvens. Skulle då kunna springa fortare om de utvecklar sitt löpsteg. Andra springer mer på kraft, skulle behöva ändra vissa saker. Så att det är ju inte helt obetydelsefullt rent tekniskt sett hur du springer också. Så att det är jättesvårt att ge tips till någon, utan att egentligen ta hit honom, titta på honom, se hur fort springer han egentligen och på vilket sätt gör han det.
Tar vi ett fotbollsperspektiv så kan det handla om spelförståelse också. Att flyttar vi spelaren en meter upp mot er motståndars backlinje så kanske han blir snabbare för att han har en meter till godo.
Så är det ju, och timing och sånt där. Men man får inte blanda ihop det. Alltså, det är ju en ytterligare förmåga som du har. Jag tycker det blandas ihop för mycket. Att du, du kan behandla, du får behandla snabbheten och den fysiska förmågan så att säga på ett sätt, och så får du timing och spelsinne på ett annat sätt. Det är klart att har du timing och spelsinne så kan du utnyttja din snabbhet. Kan du aldrig utnyttja din snabbhet, då blir du ingen bra fotbollsspelare. Så att då kanske du ska välja att springa rakt fram istället i 100 meter eller något.
Det skulle ju konkret kunna vara så att den här killen, 20-åriga killen, kommer in här och gör jättebra tester. Fast han upplever inte sig själv snabb i fotboll.
Så kan det vara,
absolut. En annan erfarenhet vi har, det är ju liksom... Miro pratade mycket om att man måste sätta sig in i träningsbakgrunden och sådär. Men man måste göra analysen om spelaren springer maximalt någon gång på fotbollsträningen. Annars behöver man ju tilläggsträna. Det är vissa fotbollsspelare springer max alltså. Vissa handbollsspelare hoppar max på handbollsträningen. Eller vissa hockeyspelare åker maxåkningar i sin träning och på sina matcher. Mittfältare i fotboll springer ju, konditionstränar ju varje match. Så. Och den analysen måste man göra. Så att en del har ju liksom tränat sin snabbhet med upprepat genom att springa max på träning. Och det där kan man ju ta med sig både som tränare och som aktiv. Gör jag detta eller gör jag inte detta? Jag har många handbollsspelare som jag har rekommenderat att de hoppar lite maxhopp för att det är inte självklart att alla hoppar maxhopp på träningarna. Så.
Innan nästa fråga, jag tänkte, ni pratade om att byta underlag. Det finns en del kritik eller allmän tro att man blir skadad om man byter underlag.
Ja, men det är klart att byter du underlag så risk för benhinnor och så här. Men här pratar vi om spänsträning eller några korta sprintlopp och så där, där du vill ha liksom bra kontakttider eller korta kontakttider. Och det har jag svårt för att se liksom att man ska hålla för det. Då är man ju inte tillräckligt bra tränad. Lite bara tillbaka till det här med att man inte ska blanda ihop det här med fys kontra då kanske hockeyspelare och fotbollsspelare. Det är ju väldigt komplex idrott. Det är precis som du säger. Friidrott är simplare på det sättet. Det tävlar ju fysiska egenskaper. Det är klart att det spelar ingen roll hur snabb jag är. Jag kan ju sätta in Bolt på en forwardsposition. Om inte han vet var bollen hamnar så har han ingen nytta av sin snabbhet. Men å andra sidan så har du en hyfsad fotbollsspelare som har då brister fysiskt, så kan han ju inte, jag kommer ju inte få honom till att bli en bra fotbollsspelare, men jag kan få honom att bli bättre fysiskt, och det innebär ju då att han borde ju också kunna utveckla sitt fotbollsspel. Så att vi kan ju liksom med våra fysiska träning, det är ju inte vi som skapar handbollsspelare, fotbollsspelare, hockeyspelare, utan vi ger dem redskap för att de ska kunna...
Atleten ska
kunna försöka träna upp dem så att de kan använda allt det de redan kan då.
Ja, man kan ju fortsätta diskussionen, men jag kan tycka det är intressant om du har en, säg den här 20-åringen igen, och sen så utvecklar vi hans snabbhet, men då är inte han van vid att hantera fotbollen i den snabbheten. Då blir det också problem på andra hållet.
Så är det ju. Och där vet jag att jag har gjort liksom insatser på enskilda spelare liksom konditionsmässigt på någon hockeyspelare. Men även snabbheten. Vi jobbade mycket med både faktiskt med Pau och han lade rätt så mycket tid på det. Men när du tittar på hockeymatchen så spelar han exakt samma ishockey. Han var invand i ett mönster. Så det är ju, och det är väl där vi sitter, och jag tycker att vi är bättre i analysen idag. Alltså direkt efter tester så sätter vi oss med i detta fallet, det var bara förra veckan då jag satt med förbundskaptenen för herra 20 i handboll där vi diskuterade, vad gör vi nu när vi har ett lag som är snabbare, starkare och mer konditions, har bättre kondition än tidigare och så vidare. Och han var direkt på och kom och jobba med detta i handbollen, och så kommer han vara mästerskap i sommar, som det är spännande att följa om kan omsätta detta.
Sista frågan. Grabben spelar hockey och jag tycker de tränar väldigt mycket spänst. Behöver man verkligen göra det när man ändå spänner fast foten i en styv skridsko?
Det behöver man. Det är intressant att få den frågan. Så tänkte jag också i början innan jag förstod sambanden. Det finns en otrolig korrelation att se då att är man bara snabb. Alltså jag mäter ju, testar ju varje vecka, springer vi ju 20 meter från stående då. Då kan jag mäta då första tian för att se accelerationen. Och, Och det finns en otrolig korrelation mellan skridskåkningen. Jag kan nästan ta då den sprintlistan när de springer rakt fram här inne på barmarken och jämföra det med skridskåkningen, så ser vi att de som är snabba här, de är snabba där. Och det är en oerhört stor aktivitet inne i skridskåkningen, i foten. Så att det är någonting som vi jobbat jättemycket med. Och, så det är kul att man har lagt märke till det. Jag hoppas att man har varit här i testlabbet och sett min träning. Och det är därför han ställer frågan om varför vi kör så mycket sånt. Men jag är helt, helt övertygad om att det är nödvändigt.
Med de orden så tackar vi Nanne och Miro